Jonas Gästan på Retro FM.
Ja, då var det lördag morgon och alltid nyfiken på någon. Idag nyfiken på killen som lagar världens bästa burgare, om man ska tro honom själv, i tv-programmet. Johan Jureskog, hur är livet? God morgon.
Ja, det är superbra. Alltså, grejen är ju den att även fast programmet det hette ju världens bästa burgare, och att jag sökte världens bästa burgare och trodde att jag hade världens bästa burgare, och första säsongen så gick det ju verkligen som de säger i Top Gun, crash and burn. Jag kom inte ens till final, men man får vara lite ödmjukare. Det är många som gör bra, jättebra burgare, men just att tv-programmet var jäkligt roligt att göra. Det var en fantastisk tid i mitt liv.
Alltså det är från kocklandslaget till hamburgare, liksom. Är steget så långt, Johan?
Men steget var ju inte så långt. Det är ju egentligen därför jag började göra burgare. För att, ja, vad kan det ha varit? Jag var ganska mycket i New York då. Mitten på, runt 2005. Mm. Så hade ju finkockarna hoppat ut från finkökerna och verkligen botanisera hur man gör en perfekt burgare. För att någonstans, vi kockar har ju en kärlek till saker man äter med händerna och det enkla. Det finns inget godare än att klämma en burgare emellanåt när man stått och lagat fin mat hela tiden. Liksom. Där 2005 på The Little Owl, deras lunchburgare där, så fick jag en sån här wow-upplevelse att hur kan det här vara så gott? Liksom ett nytt typ av bröd, ny typ av färs som jag inte hade provat innan. Jag var helt kär. Jag beställde inte bara in en gång extra, utan jag beställde in två gånger extra för att det var så himla gott. Liksom.
Var började kärleken till mat?
Farmor som är i himlen, hon har ju berättat att jag sprang ju hos henne på somrarna och ryckte i kastruller redan som tidig ålder. Från tidig ålder. Men jag var ganska knepig med maten när jag var liten. Jag vill ha, mamma brukar säga, färdigtuggad mat. Och jag vet inte om det var pappas och mammas plånbok som kanske inte köpte de mest kvalitativa av köttbitarna när jag var liten. Någonstans hände där i puberteten. Du vet, jag vet inte hur det funkade. Hur gammal är du?
Jag är 50 plus.
50 plus? Ja, du är lite äldre än mig. Men på min tid så kom man till syokonsulenten och fick prata ut om vad man skulle göra och sådär. Och jag kommer ihåg att vi drog ju, morfar gick bort, morfar i himlen också, och då fick vi ärva lite pengar. Det är inte så att jag kommer från gatstenen, det gör jag inte, men mamma och pappa hade vanliga jobb liksom. Fantastisk uppväxt med både mamma och pappa. Mamma är så mycket kärlek i, så det är helt löjligt.
Var var uppväxten någonstans förresten?
Vi uppväxte i Dubo, heter det, ligger i Sundbyberg.
Okej, okay, Sumpan.
Sumpan, härliga Sumpan. Och pappa sålde kläder och mamma var sekreterare hela sitt liv. Och det fanns liksom inga pengar till att åka på fina semestrar och sådär. Så vi hyrde hus i Köpenhamn, utanför Köpenhamn, och mycket här nere i Skåne har vi faktiskt varit. Och så. Men de här utlandssemestrarna som kompisarna åkte på, det fick inte jag åka på förrän vi ärvde de här lilla pengarna, ja, som räckte till en resa till Mallorca 1989.
Wow.
Och precis där och då så var vi på restaurang, och det hade vi inte heller varit så mycket. Så bara kände jag så här, mamma. Och det har alltid varit så. Jag får en känsla som lägger sig i magen, och är den bra, då vill jag bara köra på det. Och där bestämde jag mig för att jag skulle bli kock. Och helt plötsligt så öppnade, när jag hade bestämt mig då att jag ska bli kock, jag ska börja laga mat, så var ju all mat superspännande. Så det var ju en helt, kan du tänka dig om man äter bara köttbullar och makaroner och den typen av mat, från att verkligen prova sig fram och så. Så det känns som hela världen öppnar sig. Och det här med mat, om jag ska leva livet en gång till, så skulle jag välja det 100% en gång till.
Du sluter ögonen, Johan, och minns någonting sådär, någon doft, någon smak som du gick igång på, som du så här försöker återskapa idag, liksom den viben, du vet. Man har ju vissa grejer, sådana här små snapshots.
Det måste ju ändå vara första gången, inte för att det kanske var det godaste så här som man tänker på. Men jag kommer ihåg när jag provade grodlår första gången. Det var ju sån här tröskel som man bara hört. Hur kan du äta grodlår? Det är säkert så många som tycker så fortfarande. Men den här crème fraîche-iga vitlöksstinna örtsåsen till de här. Alltså det var en sån fantastisk upplevelse. Likadant snigla första gången man provade. Det är också så där wow-känsla, verkligen. När man tror att någonting ska vara så läskigt liksom, och så är det så himla gott.
Alltså sniglar har jag fortfarande. Men den där grodlådan, alltså när jag bodde i USA så var vi ute och jagade såna här stora bullfrogs som låg ute på flodbanken. Och så hade man ett litet juster, spetsa upp dem och sen lite grodlår, friterade, mumma.
Ja, men det är ju supersmarrigt. Mm. Det är ingenting man kan tycka någonting. Och det är som alla brukar säga, det smakar kyckling.
Det är jäkla många grejer som smakar kyckling. Ja.
Orm säger, men det har jag aldrig ätit. Orm ska också smaka kyckling, men jag vet inte.
När kom du på att du kunde bli grym på att laga mat, eller att det var det du skulle leva på det här?
Ja, men jag var ganska så här... Jag har alltid varit en trevlig prick. Det har jag alltid varit. Men jag var ju ganska bångstyrig i skolan. Alltså att kanske hade svårt att sitta still och sådär. Så jag kan väl säga att jag lekte bort de första 7 åren. Och det är sånt som man absolut ångrar. Men man var ju inte där då. Jag var inte tillräckligt mogen för att gå i skolan helt enkelt. Eller kanske det hade varit väldigt bra för mig att få betyg från tidig ålder.
Är det så?
100%. För är det betyg, då är det tävling och det finns en stämpel på dig. Och det hade funkat för mig. För från 8:e klass, då var jag en superelev. Men jag hade ju 7:an i bakfoten. Så innan jag gick ut med, vad hade jag, 4,2 när jag gick ut 9:an.
Det är ändå schysst, Johan.
Ja, och då sög jag ju idrott och så. Men bra i både engelskan och svenska, men framförallt i matematiken är jag ganska vass i liksom. Så betyg. Jag tror att många behöver betyg för att man ska komma hem och titta sina föräldrar i ögonen. Och allvaret behövs komma lite tidigare till barnen, tycker jag.
Gymnasiet, vad blev det, restaurang?
Ja, men då valde jag ju restauranglinjen. Och sen resten är, alltså det har gått så himla bra för mig och jag är väldigt tacksam för det. Liksom. Men jag kom ju då till en helt ny skola, jag kände ingen. Jag tror att det är ungefär 250 kockelever per årskull. Och där körde jag på så hårt som jag kunde. Och jag var ju verkligen mönsterelev. Och det var nästan som att jag var lärare i vissa fall. För att jag gjorde inga den och läste recept. När jag satt på muggen. När jag skulle lägga mig. Och framförallt under den tiden så hjälpte jag mamma att laga all mat hemma. Så mamma fick en inköpslista, så köpte hon in, eller så köpte jag in det. Och sen så testade jag hemma och laga. Så jag gick ut som kurs etta heter det. Så jag fick ett fint diplom, fick avslutningstalet. Och det där står liksom, Johan är bäst i både teori och praktik. Det var jättefint.
Hur många gånger skar du dig första året i kockskolan?
Ja, men man skär sig fortfarande. Jag kommer inte ihåg hur många gånger jag gjorde det, men det är någonting som är en kocks stressiga vardag. Att man skär sig och bränner sig ganska mycket.
Vad är det värsta du har varit med om själv?
Ja, det var faktiskt i skolan. Man har så stora steamkittlar som man kokar.
Ångar och så, eller?
Ja, eller nej. Det är ånggeneratorer som är, men det är en jättegryta så att man kokar stora satser av... Det kan vara allt från fonder till soppor till såser. Och där värmer man upp det med vatten i botten. Mm. Och då stod jag och snackade med någon och tömde hela den här. Då kan det vara 20 liter på foten. Det är fortfarande det grövsta jag har gjort. Hela min fot var den enda stod blåsa under ett tillfälle där.
Söker mig nästan när du berättar det.
Nej, det gjorde ont. Det gjorde jäkligt ont. Bränna sig gör fruktansvärt ont.
Det märkliga är just när man skär sig. Alltså jag har ett sån här minne. Det är den klassiska mandolinen. Man tänker att jag ska jobba på som satan. Jag tar bort den där lilla fingergrejen som man håller för att hålla i den lilla grönsaken. Vänder mig om och tittar på klockan och säger, hinner jag fixa middag nu till frugan, kommer hem på fredag. Swish, och där ligger det, topp av en fingerblomma. Oj, vad det kommer blod där. Och så sen,
klassiskt.
Ja, aj, jäklar.
Ja, nej men det är ett stressigt yrke. Det är inte för alla. För att i början, när man börjar som kock, så kommer jag ihåg att man vaknade på, eller man vaknade inte på natten. Jag gick väldigt mycket i sömnen. Det gör ju inte jag längre. Men under den perioden när man liksom, den här stressen innan man, innan stressen blir rutin, så var jag uppe och letade efter saker och ting på natten och kylskåp och vaknade på väldigt annorlunda ställen.
Vad är det undraste stället du har vaknat upp i, Johan?
Nej, det är toaletten. Absolut. Ja. Och då poängterar att jag inte har festat.
Alltså, vad är den största utmaningen för den som yrkesmässigt gör det du gör?
Det finns tre olika typer av kockar. Det finns amatörkocken som kan laga som farmor, som du, som vem som helst, som kan laga fantastisk mat hemma. Laga mat för 4, för 8 och då lagar man mat från A till Ö och smakar och sådär. Och det finns ju de som är intresserade av det och de som är mindre intresserade. Sen professionella kocken. Den ska ju styras av en köksmästare eller en krögare eller någonting. Och där handlar inte, det handlar, där är väldigt viktigt att man inte har egna initiativ. Utan man måste finna sig i att det är någon annan som styr skeppet. Och det är under en service, som det heter då, när gästerna sitter ner. Då finns det inte tid för diskussioner. Då finns det inte tid. Allting måste vara, det måste vara ett kugghjul som fungerar helt fläckfritt. Och blir det problem, då får man lösa det så snabbt som möjligt. Och så får man sitta ner efter och fråga vad som gick fel eller så. Det är väldigt viktigt att... låt oss säga att du är och käkar på min restaurang. Mm. Och så går servisen fram till ditt sällskap som är 4 personer. Mm. Och sen så tar hon upp er beställning. Förrätter, varmrätter. Mm. Och ni har 4 olika varmrätter. Och så trycker hon fel i datorn på en av dem. Och då kanske det är en av de här rätterna som tar 20 minuter att tillagas. Så kommer förrätterna fram och sen så är det varmrätt fram och då kommer de fram. Och så kommer de servera, nej, det här har inte jag beställt. Då är det ju att ta tillbaka allting och sen är det att börja om på 20 minuter. Men ni blir griniga. Men garanterat så är de 5 nästa borderna blir griniga för att det stoppar upp så mycket. Så det är såna grejer som, det är så mycket komponenter som kan gå fel och det är väldigt många industrier och företag som är väldigt intresserade hur det funkar i restaurangbranschen, för det är så många komponenter med den mänskliga faktorn som kan hända på restaurang. Så det är mycket saker och ting som kan hända. Den tredje kocken är, det här passar inte heller alla, det är en person som jag, en person som står längst fram, en person som har en egen filosofi när det gäller mat. Och då måste man också förstå att man kanske inte står och lagar mat varje dag, utan man ska styra trupperna, sätta upp menyer, få liksom sina gäster nöjda, vara lyhörd med vad vi ska laga för typ av mat, samt att man måste sätta sin filosofi och stämpel. Det passar inte alla.
Som ung kock, alltså, du måste ju också ha haft ett fullpumpat ego, kursetta, kommer ut där, ska börja laga mat, frälsa världen med Johans grymma mat. Alltså, var det svårt att anpassa sig in i det här systemet, eller var man under en läroperiod? Så här?
Ja, men jag gick ju rakt in i väggen direkt. Jag kom till ett ställe som heter Ulriksdals värdshus, som var en av de mest renommerade restaurangerna i Sverige på den tiden, mitten på 90-talet. Och där var det ju fel ledning. Alltså det var ett riktigt jävla ärkearsel. Förlåt om jag säger det på så här lördag morgonen. Men som gjorde att jag funderade på att sluta. Liksom man fick höra att man var värdelös och gå upp och häng dig och allt man fick vara med om. Så jag grät ju många gånger när jag åkte därifrån liksom, på kvällarna. Men jag klarade en säsong där och sen så sökte jag mig till Erik Lallerstedt uppe på Gondolen där jag hade gjort en praktik innan. Och där stod hon, Kajsa Axbåge, och var min souschef och lyfte mig. Och helt plötsligt så tyckte jag att det var fantastiskt roligt och gav all den energin jag har. Och det fina med det är att idag är hon kökschef och kvalitetsansvarig för Djureskogs.
Wow.
Och hon kommer vara med nu i Kockarnas kamp, så får ni följa henne.
Just det, fantastiska. Mm. Alltså vad hennes, alltså om du ska snacka för henne i Kockarnas kamp, vad är hennes största?
Ja, men alltså Kajsa är en doldis. Och det man inte vet om Kajsa är att det finns en legendarisk restaurang i Stockholm som heter Sturehof. Ett stort brasseri. Hon har gjort hela Sturehofs kokbok. Hon har, att Sturehof ser ut som det gör köksmässigt, det kan man tacka Kajsa. Det är nog hennes stora livsverk.
Wow.
Och det känns väldigt stort för mig att hon vill jobba med oss med hamburgare och försöka, inte ta över Sverige, men försöka visa Sverige att det finns fast food som faktiskt är klimatsmart.
Det var, vad är det mest märkliga du stött på under de åren som du jobbade på de lite vanliga fina restaurangkökerna, så någon speciell karaktär eller någonting som där som du bara, om du skulle skriva dina memoarer?
Nej, men om jag skulle skriva memoarer så skulle ju verkligen min Frankrike-tid. För efter gondolen så kom jag in i lumpen. Och då fick jag också tävla för att komma till den platsen jag kom. Och då blev jag fartygschefens personliga kock på HMS Karlskrona. Så vi åkte jorden runt och jag lagade bara representationsmat. Så det var helt magiskt för mig. För då fick jag vara själv, läsa recept och laga mat från A till Ö, som är väldigt viktigt för en kock. Efter lumpen så kom jag på Paul och Norbert nere på Strandvägen. Och Norbert Lang var med i Kockarnas kamp förra året och han är min mentor och jag kallar honom min matpappa. Han är någon jag pratar med varje vecka i stort sett. Fantastisk människa. Där jobbade jag 3 år och avslutade som souschef innan jag drog till Frankrike. Den var jättetuff. Då var det att komma tillbaka på ruta 1.
Tufft klimat.
När man jobbar i Frankrike så jobbar man måndag till fredag från 9 till 3:30 och sen från 6 till midnatt. Mm. Och på lördagen så kommer du in vid 1 och jobbar till 1 på natten. Och för då är det storstädning, då bryter man ner hela köket. Sen är du ledig söndagar. Så du är ledig i stort sett bara lördag förmiddag och söndagar. Och så ser det ut liksom.
Det är inte för alla.
Det var stentufft, men det som var, jag vet inte hur det är nu, men det här är ju slutet på 90-talet, så var det fortfarande liksom att chefer ska vara förbannade, ska vara sura. Det kan man väl förstå med det arbetsklimatet liksom, men där fick man ju höra att man var helt värdelös hela tiden och ingenting var bra och allting kastades. Alltså det var som, och sen dessutom sina arbetskollegor gick och höjde ugnar och förstörde för varandra. Liksom, vad handlar det om? Att vi ska laga god mat till gäster.
Det är inte teamwork i alla lägen.
Det var helt sjukt. Men jag bytte ställe från det stället. Då var det lite bättre. Och där avslutade jag som souschef sista året. Vilket var kul. För då fick man chefstatus. Mm. Och när köksmästaren var ledig på lördagskvällen så fick jag vara chef då. Och det var en väldigt rolig tid. Fantastisk tid att se tillbaka på. Jag har så mycket historier från Frankrike-tiden och jag har stött på folk som snor hem mat som jag fick stoppa. Stupfulla kockar som har stått och tullat i torrförrådet. Du vet, det var helt sjukt. Alltså. Vi lagade även mat åt furstendömet i Monaco, kom in och käkade. Det tycker jag var häftigt. En rolig historia som jag kan berätta är att har ni sett en 80-talsserie som heter Parhjärter?
Ja.
Mm. Och då finns det en donna där som är gift med den här huvudpersonen som jag inte kommer ihåg vad han heter, men hon heter i alla fall Stephanie Powers.
Just det.
Och då går jag ut och så tittar jag i matsalen så här, fan, det är Stephanie Powers som är här. Fan, coolt liksom. Hon var ju en så här 80-tals liksom legend och det där. Man kollade med farmor och farfar de här. Alltså, verkligen. Så gick jag till min patron då, som man fick patron. Fick man ju säga till storchefen som äger krögen. Liksom. Hon är en jättekänd amerikansk skådespelerska. Det måste du verkligen uppmärksamma. Ja, okej. Okay. Så efter dessert så tittar jag ut genom fönstret och sätter han sig ner med henne och håller om henne och så drar han fram en meny och så kommer en av servitörerna fram och ska ta fotografi. Då är det ju inte hon. Ja, då var han så jävla sur så gick han upp och la sig, kommer jag ihåg. Men det var riktigt pinsamt för mig. Då låg jag riktigt pyrt till, kan jag säga. Det var så jävla pinsamt.
Och sen bytte du till nästa ställe.
Exakt. Men det var många såna där, massa. Ja, det hände så mycket.
Om du säger att, alltså, jag kan tänka mig så här väldigt hetsigt, aggressiva. Jag har ju bara tittat in och gläntat på de så här dokumentärer man har sett. Men det är ändå liksom rätt så att det kan vara så att man kan skära ut en liten luft med spänning. Men jag har svårt att se dig Var den personen, alltså, den personen jag har sett i tv, den jag har sett på kocktävlingar och liknande.
Ja, men alltså är det tävling så är jag ju absolut en person, och på tv så är man en person. Men jag är, alltså jag, mitt mål i livet är att jag vill se alla människor. Diskan behöver en high five. Alla måste känna sig välkomna. Också för egoistiskt tänkande, för att trivs inte de på jobbet, då gör inte de ett bra jobb, och då kostar det pengar för mig och så vidare, men också som jag är, och det jag tror jag har fått både från mamma och pappa. Pappa är mest, var kanske inte idag, men han var världens mest sociala människa. Mamma med all hennes kärlek, så är det väldigt viktigt att man ska ta hand om sina nära och kära. Pass it forward, det är liksom min filosofi. Var generös med dig själv, det är väldigt, 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 väldigt viktigt.
Kocklandslaget, berätta.
01-08. Det var en väldigt kul tid i mitt liv. Man åkte ner, typ, det tar nästan en vecka i månaden att åka ner och laga upp allting och diskutera och träna då. Och sen så var det en tävling per år. Och vi placerade oss som bäst, vann vi Kock-OS 2004. Det var ju helt magiskt. Det är en av de stora ögonblicken i mitt liv, när det liksom tusentals kockar står och applåderar och du får gå fram och tårarna rinner, och eftersom jag är världens känsligaste människa, jag gråter lilla sjöjungfrun, det är, och speciellt nu när jag fått lilla Greta, då är det helt tvärkört. Men det var väldigt, väldigt fint, och sen saknar man lite det där att man är likasinnande, åker ner och diskutera och laga mat och ta ett glas vin tillsammans. Och, det var väldigt, väldigt trevlig tid.
Lite skönt tempo också, liksom inte behöva känna den restaurangköksstressen på samma sätt.
Absolut. Och sen diskutera vad är bra mat? Hur ser bra mat ut? Och vad smakar bra mat? Liksom?
Är det inte så här, när man är kock, har man inte... omgivningen kanske känns lite så här stressad över att bjuda en kock in på middag, liksom blir kocken. Jag vet, jag har pratat med vänner som är kockar, att
det är ett jätteproblem, för jag och Paulina, och speciellt jag skulle jag väl säga, förlåt kära Paulina, jag är extremt social och gillar att vara med människor och ha människor omkring mig, och det är inte många helger vi har ute på landet i skärgården där vi är själva. Jag ska bli bättre på det också. Men problemet är väl lite att... inte för att det struntar i om jag blir bjuden tillbaka för att jag bjuder. Det är inte det handlar om. Utan det kan vara kul att någon annan lagar mat. Man får sätta sig till lagat mat någon gång. Att någon annan har lagat... jag är ju inte picky. Ge mig stuvade makaroner och hårt stekt falukorv och jag gråter liksom.
Ja, men vardagen är rätt så skojsig ibland faktiskt.
Vad sa du?
Vardagen är rätt så skoj ibland så faktiskt. Alltså, vardagsmaten också.
Ja, jag älskar vardagsmat. Jag älskar husmanskost. Det gör jag. Men problemet i mitt liv, och jag tror att Paulina och jag kommer att hänga livet ut, för att det blir väldigt lite vardag hos oss.
Är det så?
Det blir väldigt lite vardag. Det är full fart hela tiden. Och det är ingen vecka ser likadan ut. Och det är rock'n'roll.
Nu har du de härliga småbarnsåren framför dig som en smakportion. Har du börjat med den? Fixa, dona?
Ja, det är fantastiskt. Lilla Greta försökte vi få att hon skulle gå hela sommaren. Vi tränade. Hon gick inte. Sen var det första dagen på inskolningen. Så kom hon in och satt och sög på sin napp och tittade på omgivningen. Sen gick hon. Från den direkt, första dagen.
Boom.
Och på den utvecklingen som hon har varit nu på en månad. Alltså det är helt sjukt. Det är en helt ny person. Hon börjar digga pappa mer och mer för varje dag. Och jag lämnar henne varje dag. Det gör jag. Måndag till fredag är väldigt tufft. Men fredag kväll, lördag, söndag är heliga för familjen.
Vi hoppar och studsar mellan olika grejer i karriären just nu, familjen. Men innan dess så var det lite tv-kändisen Johan Jureskog. Det var då jag blev så här riktigt bekant med dig och din energi som gick rakt genom tv-rutan. Världens bästa började. Berätta, hur landade hela konceptet? Det blev ju två säsonger.
Självklart har man varit på Nyhetsmorgon och blivit tillfrågad mycket för många år sedan. Så där. Men sen var det Förkväll som jag blev inkastad i. Jag vet inte om du såg det. Då gjorde jag väl 110 10 live-program eller något sånt där. Live passar mig väldigt bra, eftersom jag är ganska spontan. Eller det kanske inte är bra.
Du beror på vem
du frågar. Men sen den stora genombrottet med tv då, det var ju Kockarnas kamp, utan tvekan, 2013. Där jag fick visa vem jag var och gav allt där. Kom två. Håkan Törnström slog mig på nej, men han var ju helt suverän och han är helt rätt person att vinna, för han är världens finaste människa. Men sen så kom McDonald's till mig. Och det här är en lång historia, men jag ska försöka korta ner det. Men AG, jag var den första som gjorde gourmetburgaren på då fin krog. Och mycket för att, som jag pratade om 2005, att kunna sitta och äta en hamburgare med händerna och dricka ett gott glas rödvin.
Fantastiskt.
Och mycket för att, har du varit på AG?
Nej.
Den ligger väldigt konstigt. Den ligger på Fridhemsplan, andra våningen på en bakgata. Stans smutsigaste bakgata, brukar jag säga. Och hur ska man locka folk dit utan att det är för dyrt? För kött är ganska dyrt. Ska du ha kvalitativt kött så är det dyrt. Och då var hamburgare ett väldigt bra instrument för det. Så där började vi 2011 med det. Ganska tätt inpå så blev jag kontaktad av McDonald's. Och de frågade om jag ville vara med på någonting som heter My Burger. Och My Burger är, eller var, att man fick massa ingredienser på nätet och sätta ihop dem och göra sin burgare av McDonald's ingredienser och namnge den, och så fick man komma till en tävling. Och så satt jag som domare och dömde vilka burgare som skulle faktiskt få komma upp på McDonald's. Det gjorde jag 2 säsonger, och sen så blev jag, det blev varit väldigt bromance mellan mig och marknadschefen Jeff Jacket, en fantastisk kanadik, grym människa. Och han frågade lite smått om jag skulle vara intresserad av ett djupare samarbete. Ja, så gick jag hem och funderade. Jag från mitt hjärta alltid gillat McDonald's, för du vet vad du får. Det är kvalitet. Vet man vad man får, då är det kvalitet. Så jag kom tillbaka med honom med att jag skulle vilja se hur det går till bakom kulisserna ordentligt innan jag bestämmer mig. Så jag har varit på både bageriet och tittat på ingredienser, och jag har varit nere i styckeriet nere i Skara. Kan inte säga annat än, jag jobbar inte med dem längre, jag har ett annat varumärke, men de är utan tvekan, och jag har jobbat med många matföretag, det proffsigaste jag någonsin har sett. De är superduktiga.
Jobbar med detaljerna.
Ja, och kvalitet, de lämnar ingenting åt slumpen. Det är ordning och reda i alla hörn. Så jag tackade ja, och då var det så här, de ville inte liksom släppa fram mig som att inte de hade kunde göra burgare. Och så det var faktiskt jag som kläckte idén att vi skulle göra tv-program. Det var faktiskt också jag som kläckte idén att låt oss åka till New York. Och där ska jag leta efter smaken New York. Och hux flux ska den början komma på McDonald's. Då drog vi igång med det där. Och de här 2 säsongerna jag gjorde i USA, det är också bland det roligaste jag gjort i mitt liv. Det var blod, svett och tårar, för det var mellan 16 och 18 timmar inspelning framför kameran varje dag. Då kan du tänka dig, du som vet, sitta och tjata i och den här energin man måste ha. Så jag blödde ju både näsblod, och det var någon annan som tappade hår, och någon som gick in i väggen på den första resan.
Hur många burgare åt det i snitt om dagen? Alltså jag såg ju dig och Frida i sista säsongen, alltså det var ju inte några...
Ja, vi låg mellan 60 och 70 på en sån här resa, och det är ungefär 20 dagar. Så det, man åt ju inte upp allt heller, men framförallt smaka och analysera och tycka. Och, ja, men det tog väldigt mycket tid. Och, så det var inte så att man kom hem och frossade i burgare direkt, det gjorde man inte. Men jag är väldigt stolt över den här tiden, för det är bästa kampanjen de har gjort sedan de öppnade i Sverige. Och vi sålde 10,5 miljoner burgare i mitt namn.
Är det så att du skulle kunna tänka dig en säsong till?
100%. Jag väntar fortfarande på att TV3 ska få arslet ur vagnen. Nej, men säsong 3, det är många som frågar mig, och många som älskar det här programmet just för den här reseskildringen, och framförallt energin och de häftiga miljöerna vi fick faktiskt besöka. Jag gör gärna en säsong till. Och där... Eller i något annat format i någon annan kanal.
Så han platsannonsen deluxe. Men du, hörde Johan, plötsligt bara för något år sedan så bestämmer Johan att han ska slå upp och öppna hamburgare och börja upp i den kungliga huvudstaden. Alltså, den idén.
Ja, och det började egentligen med min lillebror är ju har halkat in på, han är 10 år yngre än mig, så han har halkat in på restaurangbanan också mycket tack vare mig tror jag, men att han gick på servitörssidan. Men han har knegat på, han är superduktig, världens socialaste människa, ordning och reda. Han jobbade upp sig till vice vd och källarmästare på Operakällan. Och gjort massa, han är mer fin, han är nästan bara jobbat finkrog. Men han drömde om att ha någonting med mig. Så då sa jag så här, men vet du vad, vi kanske skulle öppna ett ställe, du och jag. Med hamburgare som inriktning och kallar det Djuriskogs. I den vevan så kom det in 2 andra spelare, varav en jag kände, som heter Erik Thulin och Oliver Hildebrandt. Kommer från fastighetsbranschen, finansvärlden. Och tyckte att vi skulle öppna ett fastfood-koncept tillsammans. Då slog vi ihop våra kloka huvuden och jobbade under ett års tid med planen. Att vi skulle försöka göra Shake Shack. Har du ätit på Shake Shack i USA?
Mm, absolut.
Och det är lite samma historia som jag har med Djuriskogs. Det är en kock som heter Danny Meyer som har 2 restauranger i New York. Ungefär samma renommé som jag har. Och öppnade Shake Shack då. Och det har ju gått som tåget för Shake Shack. Det är lite mer människor i USA. Och vi är lite senare på pucken. Men jag vill dra det ännu steg längre. Försöka tänka klimatsmart, framtidens burgare. Så vårt bröd, har vi ett eget bageri, Djuriskogs bröd i Årsta, där vi jobbar bara med ekoprodukter. Vi har ett samarbete med Scan som ger oss, och det är också ett långt samarbete som jag har jobbat upp i med AG och det är en jättefin historia, det kan jag berätta någon annan gång. Men varför mjölkko är det bästa köttet? Dels är det bästa köttet. Det mest smakrika, vårt finaste kött på AG kommer från sorterade mjölkkor. Men det är någonstans, mjölkkor lever länge och nötkreatur som lever länge, det är nästan som att de samlar på sig en smakreserv. Så gamla kossor smakar väldigt mycket mer. Dessutom har de hjälpt oss att ja, allt från att sörpla vatten till att klippa gräs och skitit och bökat i naturen. En del av våran flora och alltid varit så. Och dessutom ger de oss mjölk. Så ja, det är minst klimatsläpp. De är inte ens födda för att bli mat. Och då är det nog jättefint att kunna ta hand om hela den här djurkroppen. Så min filosofi är att findetaljerna tar hand om på AG. På Rollkök så tar jag hand om de udda detaljerna. Jag är väldigt känd för mina oxkinder där till exempel. Och sen så tar vi hand om resten till burgare. Och sen är det ekoprodukter. Massa vegetariska produkter såklart. Nu har vi slagit upp portarna i... första stället var på Jakobsbergsgatan i Stockholm. Sen ställe nummer 2 på Sveavägen till Tegnérgatan i Stockholm. Och så tredje stället öppnade vi här i, alldeles för sent i juli. Öppnar vi 2 juli här på Skomakaregatan i Lund. Så det är vårt tredje ställe. Sen har vi en food truck.
Men du, alltså, att våga ge sig in i den här, alltså, hamburgare, hamburgare som lite mer fine dining-mat nästan till. Mm-mm. Du börjar dyka upp.
Nej, så vill inte jag.
Men jag bara tänker just att konkurrensen där, den mördande konkurrensen är runt om med flera hamburgareställen som alla har sin egen lilla nisch. Men ändå, där ligger det en nivå över.
Ja, men vi försöker uppfylla ett glapp och vi har tittat liksom, om man tar på ena flanken AG och sen så är det då flipping bla 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 tugg la 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 bastard la la la. Sen kommer då Max McDonald's och kanske på andra flanken så är det Sibylla. Vad vill vi vara någonstans? Vi vill vara någonstans mellan Max McDonald's och flipping. Vi vill vara vi kommer aldrig kunna komma ner i priser som Max McDonald's. Vi jobbar med färskt kött. Vi jobbar med eget bageri. Vi jobbar med riktiga ingredienser. Naturligt. Vi kommer aldrig vara så pass billiga som dem. Men vi vill vara lika bra. Och lika snabba. Säker leverans. Renare, snyggare. Sen är det ju så här att den här burgartrenden, det är lite som bärs. Gillar du de här grejerna, då ska det vara lite hipster. du ska vara lite långt skägg, lite tatueringar och så ska det vara så här stökiga lokaler. Vi är mycket cleanare än så. Vi vill vara ett modernt McDonald's där du känner det nordiska när du kommer in hos oss. Rent och snyggt, glad och härlig servering, glada miner ska du få när du kommer in. Du ska vara gladare när du går ut från Djureskog sen när du var innan när du kom in. Helt enkelt.
Jag tycker det är fantastiskt bara sådana grejer som det här med friterade grönsaker som man hittar på eran meny. Man hittar lite mer åt det klimatsmarta hållet. Mm. Lite mer än någon sån här, vad kallar, flexitarianer som rätt någon säkert trend.
Absolut. Och vi har mycket vegetariska burgare. Man kan få veganfärs, man kan få, det är så många komponenter. En grej som jag är väldigt stolt över, det är att jag har ju också såser ute i handen. Men jag har också en talg. Taljen fanns ju förr. Talg heter fettet som blir kvar när man har styckat köttet och smält ner det. Ister heter likadant från grisen. Det här är ju ni vana med nere i Skåne. Skåne är ju, utan att säga någonting, men det är det enda landskapet i hela Sverige där det fortfarande finns en matkultur. Mm. Jag kommer ihåg när man var liten och vi var mycket här nere och vet, fläskfärs, det fanns inte i Stockholm. Nej. Det fanns inte. Det fanns överallt här. Man tar hand om grisen, man var närmare bonden och så vidare. Men just talgen har jag fört tillbaka i handen. Och på Djureskog friterar vi pommes frites i talg. Om man inte vill ha, då har vi vegetarisk olja också naturligtvis. Men alltså, hur goda blir inte pommes frites när de är friterade i talg? Det är fantastiskt.
Världsklass. Mm. Du, innan vi tar och saglar ner hela mixerbordet här så sitter jag och tänker att du ska få göra precis som alla andra som kommer att hälsa på mig. En låt som fortfarande betyder någonting för Johan Djureskog, en låt som om CD-skivan fastnade i bilen och du kunde inte få ut den, bara kunde spela en låt på autorepeat som du skulle kunna leva med ett par veckor innan du får ut CD-skivan.
Som sagt, jag är väldigt god vän med Malin Gramer som jag gjorde första säsongen med i Världens bästa börja. Hennes man är börjar kanske inte bli en dålig, men han är en av våra stora låtskrivare vi har här i Sverige. Han heter Carl Falk. Han har gjort en låt som är våran bröllopsvalslåt. Han spelar också i samma band som Russell Crowe. Russell är ju en av mina idoler eftersom jag är filmnörd. Låten heter Love Was My Alibi. Den är helt magisk.
Taget alla dagar i veckan. Johan Djureskog, du, tillbaks till köket. Tack för att du kom.
Tack så hemskt mycket, Hasse. Lördagsgästen på Retro FM.